Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det är lite den här nivån vad Ed Sheerans okände bror trädgårdsmästaren heter, Scott Sheeran. Ja, vad roligt.
Nu börjar det likna något, tycker jag. Jag älskar det här. Mycket bra.
Scott Sheeran.
Gå tillbaka till golfen, snälla.
Hur var det här då?
Halloj, halloj och välkomna till podden Hur var det här då? Vi ska börja med faktiskt lite golf nu, tänkte jag. För jag har hört rykten om att Martin har varit väg och spelat lite. Stämmer detta, Martin?
Äntligen lite golf för den här podden. Jajamän, jag har varit iväg 3 dagar med något som heter Trestagolfen. Då är det Göteborgspolisen mot Stockholmspolisen och Malmöpolisen. Och så kör vi match mot varandra. Så 3 dagar där, man bor på ett ställe och käkar middagar ihop och spelar mycket golf, den underbara sport. Och detta hade jag såklart aldrig nämnt om det inte vore så att pokalen är fortsatt kvar hemma i Göteborg på framsidan. Väldigt viktigt och härligt.
Har du en viktig kugge här då?
Ja, faktum var att till min egna stora förvåning så var jag faktiskt det. Jag vann de två singelmatcherna hade där och avgjorde på sista hålet. Och det visade sig sen att just det sista hålet jag avgjorde blev viktigt för hela matchen. Att det blev att guldet stannade kvar där. Så att, faktiskt.
En applåd viktigt. Tycker jag faktiskt. Oj, 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 oj.
Faktum är att jag kan inte applådera. Jag sitter och håller.
Alla applåderar utan Nadde. Han demonstrativt bara nej.
Till de lyssnarna som är kvar nu så efter golfsessionen. Så det är kul för Martin att han vann.
Men Martin, bara en jättesnabb fråga. Det var lite som Ryder Cup då, kan man säga, eller?
Ja, men precis. Det är en tradition som faktiskt går tillbaka till, jag tror det var 86 eller något man har kört det varje år. Att Ryder Cup nu Nadde där.
Jag har glömt kort,
bro. Inte ens vad det är. Det är ju, golf är väldigt stort och viktigt. Det får du börja kika lite på. Kan du lära dig en del? Det är, men det är i och för sig en gentlemannasport. Så att du får gå lite skola där först.
Det blir lite svårt för Nadde att platsa där då. Men vi... Jag har även hört ett rykte, Martin, att du har fått agera polis på din fritid. Stämmer detta?
Ja, precis. Man måste ju freda sitt närområde. Och idag, tack vare det fina vädret, så var det öppen dörr ut från lägenheten. Och då hörde jag att det var något tjafs längre bort här. Och såg någon. Och jag fick känslan av att den som gick bort från platsen hade gjort något dumt. Och den som gick bakom med telefonen och pratade med någon larmade polisen något. Så att jag... kolla min dator och såg då att det låg faktiskt ett larm på en, att det var en tjuv som hade snott en väska där. Så då sprang jag ner, tog med mig min polislägg och sprang ner och så såg jag det här vittnet och sa till att jag var polis och såg också den här gärningsmannen då nere vid en hållplats och precis då kom en spårvagn så jag, det blev riktigt action, jag fick springa ner till spårvagnen, kasta mig på den och så söka lite på spårvagnen efter den här personen. Och då hade han fattat att jag är ju inte sådär superhemlig när jag springer och rör mig med min långa kropp. Så att han anade väl att jag stack väl ut lite där. Så att han kom faktiskt först fram till mig och frågade om typ jag mådde bra eller något. Så frågade jag, ja, jo det gör jag. Jag känner inte dig. Nej, kom han fram till att det gjorde han inte, men det var ändå något konstigt. Så sa jag att vi kan sätta oss här. Och sen så tog jag fram min legitimation och sa till att i nästa hållplats så ska du och jag gå av. Och då gjorde han det faktiskt. Han lydde. Så att då hoppade jag av och samma veva så skrev jag sms hem där vart jag var någonstans. Och då hade min bättre hälft råkat stöta på det här vittnet som fortfarande pratade med polisen. Så då berättade hon var jag stod. Så plötsligt från ingenstans så dök upp en polisbil direkt också. Och så kom en polisbil till. Och så var han infångad och klar med lite narkotika och stöldgrejer på sig. Så en bra dag.
Låter ju som att det där gripet skedde i Citys delar med tanke på att vi kom så fort. Så krädda Citypolisen, tack.
Nej, men det här var ju en riktig buse. Det var ingen bara fyllerist eller något, någonting. Så att det här kom ju riktiga poliser från ett ytterområde.
Det var bittra när andra verkligen Peppe.
Ja, men han måste ju någon gång kunna krädda oss i stan.
Ja. Det var ju han som gjorde allt ju. Ni bara kommer på en räckmacka sen bara hämtar hem honom ju.
Nej.
Nej, men stan är jättebra. City är jättebra. Jag jobbar ju jätteofta med er i City. De är ju fantastiska.
Ja, vad skönt att det blev så bra.
Ja, det var roligt.
Gött jobbat framförallt. Mm.
Ja, men det var härligt. Man blir extra glad när det vittnet måste ju ändå känna att polismyndigheten är ganska duktig när vi kan gripa in, komma från alla håll och både i uniform och civilklädda. Så jag hoppas att det kan spridas vidare att man får bra hjälp om man ringer.
Ja, bara en snabb fråga till alla här nu då. Händer det ofta att ni får ingripa så civilt eller?
Nej, skulle jag inte säga. Inte för min egen del i alla fall.
Nej, inte mig heller. Det går, har gått lite så här i skov. Ibland så har det skett flera gånger på kort tid. Men nej, i vanliga fall. Jag hänger ju på golfbanor rätt mycket då. Där det sker ganska få brott. Och sen så gillar jag hemma och mysa och fixa i trädgård och grejer så att jag ser inte så mycket sådana grejer.
Nej.
Men du har ett golfintresse då, Martin, alltså?
Ett väldigt starkt golfintresse.
Ja, vi går vidare här nu. De börjar bli lite sura nu. Viktor, vi går till dig här nu.
Nadde sover.
Jag blev häpen här. Först en vansinnigt sövande så här, töntig golfberättelse som man bara... Åh.
Och sen
till
tillbaka
action,
till golf.
Liksom, och superhero springer här. Fascinerande. Martin, ja, men det är många stry... Ja, tillbaka till tönteri. Liksom. Från fjant till hjälte till fjant. Liksom. Det är många strängar på den lyran. Kul!
Tack. Ja. Det är ju som Stålmannen lite. En bra jämförelse tycker jag. Han är lite tönt med glasögon. Lite sådär. Sen så
en golfklubba där någonstans. Och sen slänga klubban där och bli hero. Liksom.
Va?
Men du, Victor, du har ändå varit med om ett litet lifehack ju. Blivit omskriven i tidningen Café.
Jaha.
Eller hur?
Faktiskt. Va? Det hade jag glömt bort.
Finns den tidningen fortfarande?
Ja, men det är en gammal pojkdröm att bli omnämnd med liksom i Café.
Ett utvik eller?
Ja, jag ligger över hela mittbladet. Ping och köp. Nej, de skrev om boken där. Det är kul att bli omnämnd. Annars har det varit en ganska slätstruken vecka. Det mest spännande som hände var väl att Micke Måran här godkände min vän för frågan på Facebook. Annars har det inte hänt så himla mycket.
Efter 4 månader.
Ja, det tog sin lilla tid och jag tänkte det är riktigt diss liksom. Men till sist så kom det ett godkännande liksom.
Det är fortfarande en av oss som saknar intervju också, inte så?
Jo. Så att, jag tackar för den. Det gjorde min vecka. Tack.
Var det det du skulle berätta?
Ja. Det var det mest spännande som har hänt mig den här veckan, va?
Ja, okej.
Okay. Det är stort.
Ja, så var han på dig, Martin, och hackade.
Ja, han slår vilt omkring sig.
Anfall är bästa försvar.
Ja, det är bra. Peppe, matlagningskungen är nu. Vad har du gjort då?
Nej, men jag önskar ju att jag vore en just matlagningskung. Jag har ju fått för mig så här no waste. Jag gillar att liksom försöka och dra ner på svinn och vad det nu än kan vara. Så nu skulle jag göra min egen räkfond, tänkte jag.
Var det från Västra faktiskt... då, från den här räksmörgås här sånt som du har fått under veckans olika fackliga möten eller?
Ja, men snark på den. Men jag har ju samlat på mig liksom två omgångar här med räker och kräfter för att göra min egen räkfond. Och den blev faktiskt, trodde dig, riktigt, riktigt god. Alltså på riktigt, den blev god. Men nu har jag ju lyckats med bedriften att någonstans i mitt lilla hus har kört ut sån här räkspa. Så nu är jag iväg och reser hela tiden, så kommer jag hem på kvällen och så hoppas jag att fan, nu måste det lukta gott. Och det gör inte det. Jag kan säga att jag har svabbat hela jävla huset. Överallt, bakom kyl, frys, spis, över, under, överallt. Så har ni liksom någon sån här bra idé på vad man kan göra för att bli av med den här jävla lukten, så träd fram och gör det nu.
Köp räkfond.
Ja, exakt.
Ja, alltså det... Jag kan ju säga att jag har ju mer och mer landat in där, men ja, det löser ju dock inte problemet här och nu, för ja, nej.
Klassiken är, Peppe, ska berätta en liten klassiker där, men den kan du säkert. Jag vet inte hur din vecka har sett ut nu, men när någon gör slut med en annan person så är det klassiskt att man lägger en liten räka i gardinstången då. För att det ska lukta, vad den man aldrig ska hitta den då. Så kolla dem faktiskt om du har haft besök. Bara ett tips.
Jag önskar att jag hade kunnat sagt att jag har haft det. Men nej, det har jag inte haft. Och dörren har varit låst och igenbommad. Så jag har bara mig själv att skylla. Och jag har fan inte den blekaste vad jag kan ha.
Men då skickar vi denna till våra lyssnare då. Att har ni något tips till Peppe här nu, skriv det på våran Instagram då. Som är då, Nadde.
Hur var det här då?
Härligt, jag tänkte du somnade lite så.
Men förra veckans kändis där, Håkan Törnström, kanske kan skicka några tips där. Han borde ha skalat en del räkor.
Jag tycker att The Ladies ska höra av sig och erbjuda sig att komma hem och allt det där liksom.
Hjälpa
en
Peppe
god middag från, en god middag från Mr. No Waste King blir betalningen liksom.
Vilken wingman ändå. Fan, det var wingman, fint Viktor.
Ja, det var fint.
Ja, men det tycker jag. Här hör han kämpar och streta på och bidra till mindre konsumtion och bättre värld. Och vad får han för det? Nedstink hem liksom med räkspad liksom. Nej, här behövs hjälp. Kanske en kvinnlig touch.
Mm. Ja,
det tror vi alla faktiskt. Nadde då, har du gjort något trevligt här nu i veckan?
Ja, jag har jobbat väldigt mycket. Jag har en väldigt intensiv arbetsperiod. Mycket resor och även mycket på själva jobbet. Men nej, jag har inte gjort något roligt egentligen så. Jag var med om en rätt solig grej igår kväll. Jag var på ett av våra särskilt utsatta områden på en sån här diskussion om trygghet. Och så var vi där med, ja, det var socialtjänsten och det var massa boende och ja, men det var ett bra samtal. Och du vet, jag älskar att jobba i de miljöerna liksom. Det är så här, många människor påminner liksom om många släktingar till mig och så där. Och precis efteråt så kommer det fram en kvinna till mig, så säger hon: "Nadim, jag har följt dig, jag har träffat dig sedan länge liksom, men på bilder du ser bra ut, men nu du har blivit lite tjock." Och det var helt jag vet ju det. men någonstans var det så jävla, det var brutalt ärligt och sant. Och så jag tänkte, det är bara invandrare morsor som gör det. Så jag skrattade lite grann åt det. Jag skrattade lite grann åt det nu när jag var och köpte nötter på ICA. Och då tänkte jag faktiskt på det. Jag kanske kan vara läge att ta tag i det om ett tag när jobbet har lugnat ner sig lite. Men det var roligt. Det var en bra diskussion. Tycker jag, eller diskussion, det var en bra sägning. Jag ska också addera att jag är ganska trött. Om jag låter trött, jag har sovit extremt lite i flera nätter på raken. Så det är inte så, lite kanske låg energi för den här Ghazale idag.
Men du kommer bli pigg under programmet.
Inshallah,
Nadim. Jag ska bara ta en liten jättesnabbis innan vi går vidare i programmet här. Själv ska jag stå på drinkmässan här i Göteborg nu, för vi släpper avsnittet två dagar innan detta börjar. 19-21 här i Göteborg så har vi en drinkmässa.
Härligt.
Så det kan jag rekommendera då för Peppe att gå dit där. För det, jag tror det är 85% så är det damer som har köpt biljetter dit. Så ja, en mycket trevlig drinkmässa här i Göteborg. Men vi går vidare till... Eller just det, får bara nämna en liten grej också. Det finns ju en drink som heter Tom Collins och en som heter John Collins. Men Tom Collins är ju den som är känd. Jag och Glenn då, min vän, vi ska ju faktiskt, vi har uppfunnit en egen drink nu då som är en öldrink med gin bland annat då.
Som heter Glenn
och
Collins.
Och massa öl i. Exakt.
Är det sant?
Nej. Mycket bra. Ja, det är sant.
Jag drev.
Jaha, nej, det är sant. Det är sant. Och det är gött ännu öl i den.
Ja, såklart.
Glenn Collins. Ja.
Det är lite den här nivån. Vad Ed Sheerans okände bror trädgårdsmästaren heter. Scott Sheeran. Ja, vad roligt.
Nu börjar det likna något tycker jag. Jag älskar det här. Mycket bra.
Scott Sheeran.
Gå tillbaka till golfen, snälla.
Ja, men vi går vidare till dagens lyssnarfråga här nu.
Hej, intressant podd att lyssna på. Alltid givande att lyssna på personer som är mitt i yrket. Min fråga då. För en tid sedan hittade en EPA-traktor boxerad långt ut på landet och avställd. En polispatrull kom och kollade och det tog patrullen en timme i resa och sannolikt en tid till i rapportering. Tid som kanske hade kunnat användas till att förhindra något brott eller något som jag känner att de hade kunnat göra bättre nytta i samhället. Jag förstår att polisen behöver göra uppgifter bara för att lagen säger så. Situationen kan kräva en våldsinsats eller att ingen annan kan eller får göra det. Men finns det uppgifter som ni gör idag som ni känner att någon annan egentligen skulle kunna göra? Antingen någon annan yrkesgrupp eller kanske en annan polisanställd light i situationstecken, eller citattecken heter det. Men tack till patrullen som kom oavsett. Med vänlig hälsning, Kalle.
Nu vet inte jag om Kalle just syftar på yttre tjänst med tanke på att det är kollegor i yttre tjänst han har träffat på här. Men jag skulle säga att de som går allra hårdast och mest på knä just för tillfället är våra utredare. Och där har man ju kommit fram till undersökningar som visar på att våra utredare administrerar ungefär en femtedel av sin arbetstid. Så jag skulle lyfta fram som ett förslag att vi anställer administratörer som är duktiga på det administrativa så att polisresurs kan frigöras att utreda brott istället för att administrera. Det tror jag skulle göra otroligt stor nytta här och nu per omgående.
Vad är det som ska göras någon annan då? För det är ofta så säger man ju det att man ska ha någon annan som gör det, men ofta så blir det ju... Det är ju inte så där lätt att bara sätta någon annan och göra saker som man kanske själv har varit med i förhöret eller liknande. Nu kommer ju tekniska lösningar som löser att man inte behöver skriva ut förhör om samma sätt utan man kan spela in det på ljud och så blir det bra utskrivet i texten. Men vad är det för andra saker som man kan förenkla tror du?
Nej, men det är ju kallelser, det är bokningar och lokaler, det är att sätta ihop förundersökningsprotokoll. Ja, jag tror att det finns otroligt mycket. Och som sagt, de undersökningar som har gjorts, nu ska inte jag gå in på mer detalj för jag har inte så stor kunskap om exakt allt som görs. Men det visar på att ungefär en femtedel av allt jobb som görs är ren administration. Och det är det jag ser då som en vinning i det här. Så att de som är utbildade och duktiga på att just utreda kan göra det och inte administrera.
Har du något exempel på yttre tjänst? Det här är ju en fråga känns som att ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Du har ju pratat om civilanställda administratörer och sådär. Alltså, om vi tar lyssnarens fråga, finns det någonting i det som du känner att jag tror kanske att du är bäst på detta? Kanske Viktor och Martin också. Jag har inte så mycket input känner jag.
Jag skulle kunna se att man även då har civila, alltså turlagssekreterare som hjälper till med administration även för oss i yttertjänst så att vi snabbt kan komma ut igen. Men tar vi då som här till exempel, ja, men något som ligger nära här, det är ju alla transporter vi utför. Transporter land och rike runt. Det läggs hur mycket tid som helst på det. Och det var ju tanken här för ett tag sedan att kriminalvården skulle ta över mer och mer transporter.
Hur går det?
Så mycket som det skulle... Nej, det går väl så där. Jag kan säga att... kollegor åker, det är inte liksom bara 5-10 mil, utan vi pratar ju 60, 70, 80 mil enkel väg. Och det är ju typexemplet där vi skulle kunna underlätta.
Ja, det är exempel i veckan när en patrull från Södermalm fick sitta och bränna ner till Linköping med brådskande prov till, vad heter de?
NFC.
Ja, NFC. Där kan man ju tycka, typ, va? Att det borde någon annan kunna göra, hur brådskande det må vara. Ja, de här som åker runt med organ och blinkar blått, till exempel vården, det kan vara någon motsvarande transportsyssla där. Ja. Eller varför vi sitter och åker med döda djur liksom hit och dit, kronans vilt, som ska lämnas in. Liksom. Mm. Är det sånt polisen måste göra?
Och all tillståndshantering som vi håller på med till höger och vänster, det är ju ibland som man... Ja, men det är lite som... Ja, när vi inte hittar någon annan aktör i samhället, ja, men då landar det på oss. Och det finns ju hur mycket sånt här som helst som man känner så här, är det här polisiärt? Nej, men det är ingen annan som han kan hantera det. Då landar det hos oss.
Sen har det ju pratats om att ordningsvakter skulle kunna göra mer, till exempel som med fyllerister eller sånt. Men då, om det ska gå igenom, då krävs det ju, tror jag, en längre utbildning och bättre för ordningsvakterna. För att... fylleri kan tyckas vara enkelt, men det kan ju liksom vara en felbedömning kan ju göra att en människa dör, så att ja, det är inte heller helt lätt att bara sälja bort, om man ska uttrycka sig så.
Nej, jag håller med. Jag tycker också rent generellt administration i olika former och rent handläggningssysslor, att man ska ta det, det sitter ju en hel del poliser och hantera den typen av saker, det borde man kunna göra något bättre av den resursen, så att absolut. Jag tror det är där mycket byggs ju bort nu med bättre datasystem. Vi har både i själva datorerna och sen via våra telefoner, man kan göra mer och mer. Man kan göra ganska mycket redan ute i förut så skrev man i sitt block när man satt ute i patrullbilen, sen fick man åka in station och skriva in samma sak i datorn. Nu kan man ju förbereda och skriva rätt mycket i telefonen som sen skickas över till datorerna i systemet. Så där är ju mycket vinning som tar bort mycket av den administrationen redan där. Men det finns säkert annat också.
Yes. Det kommer absolut att underlätta.
Mm. Men i alla fall för att det borde bli en förändring, och det finns mycket inom polisens arbete som borde kunna göras på annat sätt helt enkelt.
Definitivt.
Ja. Bra fråga, Kalle. Och just åka typ av en stulen bil där, så borde ni hitta ett annat sätt att lösa det på, så ni slipper ju göra de ärendena då helt enkelt. Och sen tyckte jag Viktor hade en väldigt bra tanke där med transporter också. Det borde gå att lösa på annat sätt.
Ska vi pusha för lyssnarfrågor eller? Det är alltid kul att ha ett urval att välja på.
Absolut.
Jag tänker att det... Nej, vad men gör man då? Mailar man oss. Och det enklaste sättet att mejla oss är att gå in via våran Instagram, för där finns det en direkt länk till våran e-post. Så kan man skicka in sin lyssnarfråga där. Vi välkomnar många lyssnarfrågor. Det är alltid kul att ha lite att välja på, som sagt.
Kommer den om en vecka, så hur får man bort räklukt?
Det kanske kommer ett tips konkret. Eller faktiskt en...
Jag tänkte så här lite grann att... Jag såg på TV här för ett litet tag sedan, och så har man ju pratat ganska länge om till exempel gängkulturen idag då, gängkriminella, att det är en tystnadskultur där i som är väldigt problematisk för er, att de säger inte ett ljud helt enkelt. De är tysta fram till rättegången. Men så var det ju uppe på tapeten här nu att det finns en tystnadskultur inom polisen också. Stämmer det, eller har ni själva upplevt det, eller hur känner ni?
Det finns absolut en stor tystnadskultur inom polisen där man... Eller man ska inte säga, jag känner att jag kan tycka och tänka precis vad jag vill. Men många känner att man inte kan tycka och tänka högt med rädsla för repressalier. Och ja, men det var ju inte länge sedan, eller ett par veckor sedan här, där både rikspolischefen och HR-direktören faktiskt stod och erkände att det finns en tystnadskultur inom polisen. Och för en gångs skull erkänner att så är fallet. Det var ju bara någon vecka innan dess i Agenda satt en regionpolischef och hävdade att det inte finns det, trots att undersökningar bland medarbetare visar på att det finns en tydlig tystnadskultur. Så det är ju en intressant väg vi går här nu. Först när man vågar erkänna ett problem, så kan man ju också komma till bukt med det. Men nu får vi se lite handling förhoppningsvis, och inte bara tomma ord.
Jag kan tycka att tystnadskulturen inom polisen är en icke-fråga, därför att självklart så finns den, men den är också ibland självpåkallad och ibland selektiv. Och med det menar jag att ibland finns det faktiskt inte särskilt mycket fog för att inte våga säga vad man tycker. Ibland så är vi själva så förbannat fega och rädda att man inte gör det som man pratar om i gruppen. Man tar inte upp en arbetsmiljöfråga fast man har pratat om det i gruppen, för att man är rädd för repressalier. När man inte ens vet. Alltså man har bara rädsla för repressalier som inte alltid sker, eller som väldigt sällan sker, ska jag säga. Jag har alltid tillhört den kategorin, jag tror att alla vi kanske har det, där man faktiskt säger och tycker.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och tänker det man gör, och man gör sig lite obekväm, och jag upplever inte det. Det är klart att det finns alla, att alla inte håller med och att alla inte tycker att det man gör är det bästa som finns, men det finns ändå en tolerans. Alltså jag tycker ibland så pratar man om tystnadskultur inom polisen, att det är som en blöt våt filt där ingen vågar säga någonting. Absolut inte. Jag bara titta på oss. Vi är ganska frispråkiga, ganska många av oss. Inte någon av oss har blivit särskilt straffad egentligen. Men däremot så det är absolut att den finns, och det går inte att förneka, och jag har liksom såklart varit en del av den också och backat från vissa saker, men ibland så tycker jag att vi tar på oss den och använder den som ett försvar för att vi är rädda för något som vi inte vet vad det faktiskt är.
Det var väldigt bra sagt.
Ja, men jag kan delvis hålla med dig, Nade. Jag känner att jag personligen har aldrig drabbats av det. Och när jag för fram kritik så har jag alltid förslag på en lösning. Och det kan ju liksom, eller det vet jag, det uppskattas av de chefer som jag har framför min kritik till exempel. Men det finns många som har råkat illa ut när man har varit öppet kritisk. Det ska vi liksom inte sticka under stol med. Men jag kan hålla med dig i att i vissa delar så pratar man om en tystnadskultur som att det är ett större problem än det är på vissa avdelningar eller stationer. Och då kan man bli så här, ja, men jag kan ju bara prata för min närhet till exempel, som jag har varit med om, där man tror att ja, men det här får du inte säga, det här funkar inte. Nej, men har du lyft det här med den chefen som du nu pratar om? Jag vet att det inte finns någon tystnadskultur just gentemot honom eller henne. Nej, jag vågar inte. Nej, men då kan jag säga så här, att du kommer att våga fejsa chefen i fråga. Det kommer inte vara något konstigt, och du kommer inte få någonting. Ja, fast jag har hört. Ja, och sen så visar det, men det där, det finns ju liksom ingen fog för det här ryktet. Så ibland så är det absolut en uppförstorad rädsla, och ibland så är den fullt legitim. Och det är ju en känsla många gånger också.
Sen får man ju inte glömma bort sådana här exempel som en av de mest frispråkiga, Stefan Holgersson. Hur han behandlades som myndigheten när han förde fram brister och allvarlig kritik. Det var försökte drivas processer mot honom, och han hamnade i frysboxen och allt möjligt. Så att när någon skrapar på ytan ordentligt, då kan det titta fram fula saker där under, så är det. Sen tror inte jag att det som drabbade han är liksom talande för hela myndigheten och hur kritiska röster hanteras, men det är ett av de allvarligaste exemplen som jag kan komma på nu.
Ja, absolut. Och Sen får vi inte glömma, det finns otroligt många riktigt bra chefer också som vill ha medarbetare som tycker och tänker, som vill förbättra organisationen, som kan ta kritik även om den ibland då riktas mot dem personligen. Men sen så finns det också en del inom Polismyndigheten som har en riktigt föråldrad, sunkig ledarskapskultur som anser sig alltid veta bäst och som faktiskt med rätt fula medel ser till så att de som tycker och tänker också tystas. Så
det är ju inget svårt, försvar liksom. Men det känns ju, det finns väl alla organisationer, alla företag, att det är vissa som är obekväma och klagar mest att man inte kommer till rätt tjänster, och det är lite, man ska vara liksom lite tjenisk med vissa personer och föra sig rätt för att komma uppåt. Det är väl en typ av tystnadskultur allt, att man vågar inte säga vad man tycker för att kanske inte få den tjänsten och liknande. Och det förekommer överallt. Jag har inte sett en undersökning, så jag vet inte om polisen påstås vara överrepresenterade.
Men grejen är att självklart så finns det överallt. Vi poliser är poliser, eller poliser är människor, och människor har brister liksom. Men någonstans så har ju vi allihopa satt ett högre krav på oss. Och jag tror att nyckelfrågan som alla vi egentligen har berört här, huruvida det finns eller inte, det är ju en ledarfråga. Det är, vem är chefen? Hur mottaglig är chefen? Jag har under mina 17 år som polis haft ganska många olika chefer. Det är två stycken som har använt min frispråkighet. Alltså inte min frispråk, för jag är inte en jobbig medarbetare, men jag framför kritik om det finns någon på ett samma sätt som du gör, Peppe, med någon slags konstruktivitet. Och det finns, jag har haft två chefer, kanske av 10, som inte har kunnat ta det. Och i den gruppen så odlas ju en tystnadskultur för att ingen annan vågar säga något. Men i de 8 andra grupperna så har det varit jättevälkommet. Så någonstans så måste vi ändå ha... För vi pratar mycket om tystnadskulturen, den externa tystnadskulturen, det som Micke pratade om inledningsvis. Och där, vi måste ju vara så otroligt mycket bättre än det. Och i den gruppen som jag var i, där det rådde faktiskt en tystnadskultur, där skrev jag upp på min whiteboard-tavla. Jag har ju en förkärlek för tavlor, som ni vet, på mina kontor. Jag skrev upp på min whiteboard-tavla. Då skrev jag gruppens namn, och så skrev jag tuffast utåt, fegast inåt. Alltså vi var jävligt tuffa utåt, vi backade inte en centimeter. Men inåt i den här gruppen vågade ingen säga någonting. Där fanns en absolut tystnadskultur. Men det är det jag menar, att den är selektiv. Och selektiviteten kommer ifrån, hur är den chefen som styr den gruppen? Där är nyckeln liksom.
Mm. Jag tycker det är många som försvaras lite med det ibland. Man hör liksom, men jag sa vad jag tyckte, så jag fick inte den tjänsten. Och så här. Och det kan ju finnas andra anledningar till att vissa personer inte får tjänster också.
Ja, det får man inte glömma. Ja. Jag var för obekväm, säger, kan man höra ibland. Och man tänker bara, va? För osmidig kanske.
Ja, men exakt så. Och självinsikten hos vissa är ju liksom noll och ingenting. Det är ju inte sällan kollegor som inte kanske jobbar jättemycket och som kanske inte heller är speciellt omtyckta i gruppen, och då gör man sig själv till ett större offer än vad man faktiskt har fog för. Men summan av det är bra att man nu äntligen som högsta polisledning verkligen som tar tag i den här frågan. Åtminstone i ord. Nu ska vi se handling på det också. Det är väl också ofta där som det faktiskt fallerar. Men vi får se.
Det var ändå alltså, rätt speciellt då. Först att han, Micke, sitter i Agenda, och så är det veckan efter så kommer Anders ut med något helt annat. Ja, det var lite speciellt faktiskt.
Ja, och då sitter de ändå i samma ledningsgrupp, så man undrar ju lite hur fan gick snacket egentligen.
Det verkar vara kanonen ledningsgruppen för övrigt.
Vad sa du?
Det verkar vara kanonen ledningsgruppen för övrigt. Det har varit lite händelse där. Inte sådär jättebra stämning där just nu, tänker jag.
Ja, nej. Jag har ingen insyn där, men jag förstår vad du menar.
Detta är Oisin Cantwell, Aftonbladet. Jag skulle vilja fråga, vilket tycker ni är det största enskilda problemet med den stora polisreformen 2015?
Jag tycker spontant att en av enskilt största negativa effekterna av omorganisationen är att alla grupper med specialkompetens, väl inarbetade, fungerande, som har funnits med gott driv, bara försvann och slogs isär, och allt skulle börjas om på nytt i ny organisation och under nya former med ny personal. Stort och onödigt tapp av kompetens, kunskap och vad ska man säga, effekt i målet, vad ni vill.
Och det ser vi ju mycket idag, bland annat då våra ungdomsgrupper som jobbade tajt med socialtjänsten, med föreningslivet, med skolor, när alla skulle bli generalister och allpoliser. Där har vi ju tappat ordentligt mycket, och det skulle inte förvåna mig om mycket av det våldet som vi ser idag, det är ett resultat av att vi tappar de här extremt duktiga, kunniga, drivna grupperna som du pratar om. Jag skulle säga att mycket av det vi ser, den problematiken med allt yngre gärningsmän, det är ett resultat av att vi tappar de här grupperna för 8 år sedan.
Inne på nästan tvärtom. Jag tycker problemet nu har varit att vi har en bra, det finns en bra struktur hur det ska vara. Jag har varit inne på det tidigare med NOAs inriktning och hur vi ska arbeta, exempelvis mot det grova våldet. Med områdespolisgrupper och med evidensbaserade metoder. Men många anammar inte det. Det har inte liksom trycks ut i hela organisationen, utan man gör fortfarande lite olika. Om man har de olika specialgrupperna som nischar på mindre saker som trafik eller gatulangning eller vad det nu är. Och så har man alldeles för få områdespoliser, och så tänker man att ingripande poliser och områdespoliser kan vara samma. Men det bygger man inte upp någon expertis och någon kunskap om området och kunskap om personer som blir så viktigt för att komma till bukt med problemen och samla in information till socialtjänsten, sånt som ungdomspoliser gjorde innan. Det gör vi områdespoliser nu på de ställena där det verkligen funkar. Man har väldigt bra koll. Jag var själv ungdomspolis. Det är klart man inte gillar att vi försvann, men vi gjorde väldigt mycket saker som inte var polisiärt, apropå det vi pratade om tidigare med lyssna frågan, att man blev nästan socialsekreterare, inte riktigt poliser. Så att jag tycker problemet är att man inte gör det som man beslutade om för 8 år sedan.
Men det är 8 förlorade år i sådana fall, för det fanns fungerande verksamhet på sina håll. Säkert vissa inte effektiva, men och så hade man en produkt då, en pappersprodukt som ska tryckas ut, men den har ju inte då lämnat skrivbordet, så att den har inte tryckts ut. Som du säger, utan ja, då har folk halkat sig kvar i sina grupper fast slaktade eller vad det nu är, och mindre organiserat. Och då är det 8 förlorade år.
Ja, vissa platser tror jag det är. Andra platser som där jag är och många andra ställen där det fungerar bra, så är det ju inte det. Utan då har vi fått mer tryck och driv mot det som är det största problemet. När man har likriktat verksamheten mot ett problem och skapat bättre lägesbilder. För det var ju sånt vi inte hade förr. Vi jobbade och duttade på massa olika ställen och jag hade ingen riktig koll. Vad är det viktigaste för vårt lokalpolisområde? Vad gör mest nytta för medborgarna? Det gör inte något kilo narkotika som egentligen inte har någon betydelse. Däremot har den i den gängkriminell som håller på med massa grov brottslighet som har narkotika. Då ska vi rikta in oss på dem. Men de här gatulärningsgrupperna bland annat, man vill ju plocka lite lätta poäng om man får vara lite varslös och säga så. Att man vill ju ta mer många beslag än vad det egentligen gav för verkan på området och påverkade över brottslighet. Så där tycker jag den är bättre nu där det fungerar. Men för få ställen funkar så bra.
Jag är lite inne på, om man tittar på lite grann det som är alltså bra men också lite dåligt. Det som har varit bra med omorganisationen, det är ju att man har rensat ut rätt mycket av den negativa ledarkulturen som jag tyckte rådde ganska mycket inom polisen. Det som är dåligt, det är att vi har fått bättre chefer generellt, vågar jag säga. Men de har varit alldeles för, kanske för nya men också för ensamma. Så strukturerna som fanns innan 2015 med biträdande hit och olika samordningsfunktioner som ska underlätta liksom beslutsfattande och lägesbildsframtagande, då alla de är ju sakta på väg tillbaka. Även olika gatulärningsgrupper i form av NIX-grupper, alltså där, så många saker som vi tog bort håller vi sakta på att ta tillbaka, för att vi har insett att tanken var nog god med omorganisationen, men i praktiken så fungerade det inte. Men där det fungerar, Martin, så håller jag helt med om, där man gör det man ska, som man ska och som man har bestämt, då håller jag med om att det är framgångsrikt. Men det är återigen en ledningsstyrningsfråga i stora delar av det här.
Och sen är det ju en annan sak. En stor målsättning med det här var att det skulle bli mycket mer poliser i yttre tjänst. Det hände ju inte heller riktigt. Nu börjar vi ta oss, men det är ju på grund av att vi har fått stora kullar från POS och aspiranter som kommer ut, men de första 5 åren, jag vet inte, Det var inte något, och det hette att man kommer att minska ner chefsleden och alla onöda, och det kommer liksom folk, det blir mer poliser ute i yttre tjänst. Det såg inte jag hända.
Nej, och det är ju bara att kolla på turlagen då. Har vi blivit speciellt många fler? Nej, det skulle jag inte säga. Möjligtvis i vissa särskilt utsatta områden som har varit prioriterade. Men också, det är intressant det du säger där, Victor, att vi skulle bli fler längst ut. Det har vi inte blivit. Vi har växt på mitten. Vi skulle bli mer synliga. Vad gjorde vi? Vi stängde ner polisstationer, vi centraliserade, vi kom längre från medborgarna än någonsin. Och nu, lite som vi varit inne på, nu har man börjat inse att fan, det här blev inte bra, nu får vi liksom förändra och reda upp det här igen. Jag är helt inne på det, det är många förlorade år. Sen så tror jag att omorganisationen i grunden, den var bra, att en enhetlig polis på ett annat sätt än tidigare. Men sättet man gjorde det, och det kommer vi in lite på. Det jag menar är också en stor del i vad som inte blev bra i omorganisationen. Det var när kartan och verkligheten inte gick hand i hand. Vad gjorde man då? Jo, då följde man kartan. Ja, men här tar vägen slut. Nej, fortsätt gå. Men det går inte, det finns ingen väg att gå på.
Vad menar du? Om du exemplifierar så vad du menar bara.
Ja, men genomföra den kommittén. Man skulle genomföra och hela den här omorganisationen då. Man pratade mycket om att man skulle mappa in folk. Ja, i den här gruppen där ska vi vara 12 stycken. Ja, men vi behöver vara 16 stycken. Nej, det står 12 på pappret. Ja, men vi behöver vara 16 för att verksamheten ska gå runt. Ni får 12. Ja, men det är ju sånt typexempel. Ja, men det funkar inte så. För det var för många som inte kunde polisverksamhet. Och bland annat Polisförbundet var ju väldigt kritiska till mycket i omorganisationen. Och det har ju visat sig gång på gång. Ja, på fråga efter fråga så hade vi rätt, och vi ser det i mångt och mycket nu. Grupper som kommer tillbaks, saker och ting som går tillbaks till det gamla. Hade man haft lite mer ödmjukhet och inte låtit det här gå så jäkla fort, så hade det kunnat bli mycket, mycket bättre. Vi har tappat väldigt mycket gnista och engagemang under det här. Sen så, ja, mycket har blivit bättre och kommer att bli bra framöver. Framförallt nu när vi får ut lite större kullar och att vi faktiskt blir lite fler, om än inte så många som vi behöver. Men det är många tappade gnistar, många tappade år. Tyvärr helt i onödan. Förhoppningsvis kanske vi lär oss en del inför framtiden. Det återstår också.
Får jag ställa en fråga? Jag tror att i alla våra anställningsavtal eller alla tjänster som vi besitter, visst ingår ordet flexibel. Att man ska kunna vara flexibel i sin roll, eller hur? Men är inte det en av polisers generellt sämsta egenskap? Att vi är ganska oflexibla i när verkligheten förändras, och vi behöver kanske trycka ut fler poliser, vi behöver göra andra arbetsuppgifter. Någon kanske inte kan göra det som den alltid har gjort i 5 år, det som den anser sig ha varit anställd för. Jag tänker på olika utredningsgrupper som ska få göra andra uppgifter. Jag tänker på vi kommunpoliser som när coronan kom så hade inte vi så mycket kommunpolisuppdrag kvar att göra. Vi skulle ut och förstärka i olika områden. Det var ett jävla gnisslande och allt sånt här kring det där med. Det finns en oflexibilitet i att även, tycker jag, individuella poliser och även chefer ska rätta sig efter en ny karta. Eller håller jag fel?
Men den andra sidan på det myntet är att ni ska vara flexibla. Det uppfattas av myndigheten som att nu tar vi områdespoliser här och täcker IG-luckor och bevakar demonstrationer och allting, så de får göra allting annat än vad de ska göra på enligt pappret. Det har varit ett stort problem. Det är fortfarande ett stort problem till exempel hos oss. Även om vi är hyfsat fredare, och vad jag förstått på många håll i landet, så är det ju, där är ju områdespolisen en namn på ett papper. Sen gör de någonting helt annat än vad det ska göra. Och då säger myndigheten, ja, men ni måste vara flexibla.
Jag menar inte den typen av flexibilitet. Det är inte alls den jag menar. Jag jobbar ju med förebyggande frågor, och det kommer ganska mycket rapporter om nya arbetsmetoder, SARA-modellen, FAS-metoden, allt det här som kommer som är vetenskapligt evidensbaserat. Det är väldigt svårt att få en grupp, ett turlag eller en organisation att tänka annorlunda i sitt utförande. Det är bara det jag menar, inte att man ska byta grupper och kasta som kull och användas som en fri resurs, utan anpassa våra metoder efter en ny verklighet och ny forskning. Där menar jag att vi är dåligt flexibla.
Martin, Nadde, nu har vi pratat lite, Victor nämnde specialistgrupperna som jag absolut håller med om. Jag lyfter kartan och verkligheten, inte alltså själva omorganisationen i sig. Vad tänker ni var de största misstagen?
Ja, men det var det jag sa förut, att jag tycker att största misstaget är att man inte har anammat det fullt ut. Man kan inte utvärdera någonting efter 8 år om man inte riktigt har kört igenom det genom hela systemet. Det är för många chefer som har varit lite för flata där. Och jag ser inte det som att det kommer tillbaka specialistgrupper. Ser inte jag som att haha, där ser man, det borde varit så från början att de var kvar. Utan det är ju svag styrning att man låter det komma tillbaka. Särskilt med tanke på att vi inte har tech med personal i yttertjänst och närmare medborgarna. Det är ju där man ska ha kvar dem. Då behöver man inte ha en massa specialistgrupper. Det är inte det som löser stora problem, anser jag. Mer än de här, klart vi ska ha vissa specialistfunktioner. Men i yttertjänst så är det bättre att ha många.
Jag tror det här allpolistänket funkar till en viss gräns. Men sen måste man ha specialister. Man hinner inte med som områdespolis och springa hitan och ditan på vända boll som kastas som, ja men vi måste fånga upp krogarna, vi måste vara med krögarna, vi måste vara på skolorna. Ja, vad bra, vi hade en skolpolis. Nej, det ska vi inte ha. Det ska vi, ska liksom de här göra. Så ska man göra allt istället.
Vi ska
inte
vara på skolorna i den utsträckningen. Vi ska vara på de få skolorna som verkligen har problem, annars är det inte polisens uppdrag.
Jo, men det är det jag pratar om. Var på skolor som har problem. Och i storstäderna är det många skolor som har problem. De skriker efter liksom polisnärvaro och poliskontakt, skolorna.
Men jag tycker där det har ju blivit att polisen ska lösa det. Det är lite som Peppe var inne på förut när vi pratade om att polisen gör för mycket saker som inte är polisiära. Vi har tagit en roll där som vi inte riktigt har, tycker jag.
Det är ju polisiära saker. Det är droger, det är psykisk ohälsa som med hot mot skolorna och man ska göra allt möjligt. Det är uppgörelser i anslutning till skolan. Det är ju polisiära problem. Jag pratar inte om att det ska stå som någon jävla mysfarbror i klassrummet som när jag var liten och berättade om här går man och sånt här. Det kanske inte är polisens uppgift. Men det är polisiära problem som vi hanterar.
Ja, jag håller med Viktor där. För skolan, jag tycker vi ska ägna ett helt avsnitt åt skolan. För att det finns väldigt mycket att prata om där, just att det är en ny brotts- och brottsarena. Och faktiskt en ny hotspot på många platser. Så ja, jag tror vi...
Det är klart att vi ska åka till skolorna när det sker brott och vi ska ha ständig kontakt med dem som vi har via din tjänst, till exempel kommunpolisen, ja. Så att du vet vilka individer vi ska jobba mot. Och se vem, det är ju inte bara att polisen ska jobba mot dem då, utan då ser man ju vem som kan göra bäst nytta. Man kan ha sociala insatsgrupper eller man kan på annat sätt angripa problemet via socialtjänst eller föräldrastöd eller vad man nu väljer. Det är klart att polisen ska vara en aktör där, men inte att man ska hänga i skolorna som jag vet att vi gjorde förut på ungdomspolisen, att det var där extremt mycket. Då är det någon annan som man pushar ut och så tar man en roll så att någon annan slipper. Men det är ju inte polisens uppdrag där riktigt. Men sen ibland så är det såklart det. Jag menar inte att du inte ska vara där när det kommer larm eller är problem.
Jag tror ju att vi måste vara där mellan larmen också.
Ja, jag är helt enig. Sen att vi inte behöver hänga där liksom 7-8 timmar per dag, men att vi finns så är vi synliga och är ständigt närvarande och aktiva. Det tror jag är oerhört viktigt. Men Nadde, jag får inte riktigt känslan för vad du tycker är den stora missen.
Ja, vi har pratat om ämnet jättemycket, men jag tycker den stora missen är att man underskattade chefernas behov av stöd i deras ledning. Man tog bort väldigt många stödfunktioner och cheferna blev väldigt, väldigt, väldigt ensamma på väldigt stora grupper. Och det ser jag har varit en jättebrist, för jag tror att hade vi haft chefer som är den nya skolans chefer som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket, som hade haft rätt stöd från första början, då tror jag vi hade lyckats bättre med omorganisationen. Så det får väl bli mitt svar, tänker jag.
Mm. Och om jag bara ska göra en extra förtydligande så angående skolorna, det är ju, när vi är i skolorna så är det någon annanstans vi inte är. Och det handlar ju om en resursfråga. Hade det varit 70 000 poliser så hade vi kunnat ta skolpoliser dedikerade. Vi hade kunnat ta massa andra saker som också är specialistfunktioner. Men nu jobbar vi med den numerären vi har som inte kommer påverkas i någon jättestor utsträckning eftersom påfyllningen inte är så stor, och då måste man välja vad är det största problemet, vad måste vi verkligen göra, och då måste man prioritera bort massa saker, och det är tyvärr många som är dåliga på att göra det, och då blir det massa små grupper och små lite flummigt.
Leif GV, den gamle oraklet, när poliskören var och sjöng för honom i hans tv-program, då fastslog han följande korrekta sanning. Ja, alltså, jag tycker väldigt mycket om poliskören. Det är en verksamhet inom polisen som faktiskt fungerar. Och det tycker jag var fint och sant och bra.
Det är fint. Inte återväxten kanske inte fungerar så bra. Eller gör den det hos er? Jag känner att det var...
Oj, oj, oj. Det är unga män och hanar där på väg in.
Du hade varit som en bebis i Göteborgs musikkort, va? De var rutinerade herrar som var där.
Just det.
För de som har lyssnat på vår podd så har vi faktiskt pratat om det här, och det får ju bli syn på den där att ni föryngras och blir fler och fler.
Det är bra. Vi ska göra reklam för poliskörerna och be folk höra av sig och söka in.
Gör det, kör.
Det är viktiga.
Det är andra gången nu i denna podden du gör det. Så kör.
Ja, hör. Ja. Ja, välkommen och sök in till poliskören. Så. Ja, och med det så känner vi oss ganska nöjda, va? Det har varit bra diskussioner, bra frågor har kommit in, bra ämnen. Vi har varit lite oense också, det peggar alltid upp för att använda golfspråk. Och lite Göteborgshumor. Så vi är nöjda, det blev bra ämnen. Fortsätt skicka in, fortsätt reklam för vår podd. Sprid budskapet, lyssna, återkom.
Ha det, ha det.
Hejdå.
Hej, hej.
Let's be careful out here.
Ja, hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds, like the breathable, silky smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.